Bredvid mig stod en varmkorv. Och sen kom en enorm hulken figur in. Vars fot höll på att krossa mig. Och började dansa. Det var en superintressant upplevelse. För att det där tog ju, det både gav till effekten av upplevelsen. Men det tog ju också av den.
Då ska vi hjärtligt välkommen till Heja framtiden med mig Christian von Essen. Jag sitter i min kitchenstudio på Roslagsgatan 23 i Stockholm tillsammans med Jesper Wallerborg. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Vi försökte utröna lite här innan vad det är du egentligen gör. Det kanske är en bra ingång.
Mm.
Vem är Jesper Wallerborg och vad gör Jesper Wallerborg?
Ja, precis. Jag funderar själv på det och tänker att viktigaste anledningen till att jag är här, tycker jag, är att slå ett slag för generalisterna inom AR, VR och XR-industrin. Vi behöver bli många fler. Och därför är jag också utbildningsledare för en utbildning som utbildar Immersive Experience Creators under Future Games.
Och du kommer från reklam från början?
Ja, det stämmer bra. Min bakgrund är, från början är jag serietecknare och illustratör. Det fanns inte jättemånga sådana jobb i Sverige. Och så jag började med reklam istället. Och märkte ganska snabbt så här att man hade nytta av visuellt berättande. På väldigt många sätt, på väldigt många tillfällen. Så det är min bas på något sätt, hur kommunicerar vi som människor och med varandra, speciellt över digitala kanaler. Så det har alltid fascinerat mig från början av 2000-talet. Och ja, när sociala medier kom så var det en jättestor förändring förstås. Hur förmedlar vi vår så här kulturella tillhörighet eller vilka subkulturer vi vill förknippa oss med och så vidare. Så då kände jag att det var dags att plugga mer. Så då läste jag en kandidat i kommunikationsvetenskap också. Och sen hoppade jag tillbaka till reklamvärlden.
Och hur ramlade du in på AR och VR då?
Det var när jag, alltså efter ett, jag köttat ett tag i reklam och märkte så här att det är väldigt mycket så att som du frågar får du svar. Att byrån ger dig de verktyg som löser uppgiften men också är bäst för byrån. Rent, ja, mest marginal liksom. Och det tröttnade jag på lite grann. Så jag hoppade in i livestream och video i 2012-13 någonstans. Och hur så här webbvideo, social video kunde förändra hur vi kan kommunicera, hur företag kan producera innehåll väldigt, väldigt billigt. Och i den svängen, när jag hade hållit på med det ett par år, då dök 360-kameror upp som en grej. Och VR dök upp som en grej igen vid 2015-16 någonstans. Och då fascinerade det mig otroligt, hur gör vi nu då? Vi kan inte kontrollera kanalvalet, det är liksom redan kört. Och hur gör vi om vi inte ens kan kontrollera var folk tittar? Jag brukar så här tänka att om typ Star Wars hade varit en VR-film så hade ju någon suttit och tittat på någon liten mätare i något rymdskepp istället för liksom när dödsstjärnan sprängs.
Ja, du tänker så, just det.
Och då blir ju hela narrativet och hela det linjära berättandet försvinner. Även om det är en filmform, 360 eller foto, 360 video, så är det ju liksom inte en linjär berättarform, utan den hör hemma någon annanstans. Mm. Så det finns jättemycket fel kvar att göra här, och det älskar jag. Att det liksom går att göra, det går att smälla på och göra saker och göra fel, och det är till nytta. för vad ska man säga, industrin i stort eller det som för framtiden.
Var skulle du säga att vi står idag då i den här utvecklingen, AR, VR?
Ja, precis. Det är det som är så intressant, för att vi har hela branschen är väldigt tekniskt driven nu och har varit det där har funnits tillämpningar, där har funnits en funktion. För att få ett bred acceptans så behövs det någon form av vad ska man säga, det behövs en högre kvalitet på själva innehållet. Och då är det inte bara att det är högre budgetar eller att det behövs större, vad ska man säga, större produktioner. Det är absolut också bra, men då hoppar vi över jättemånga av de här felen som vi inte har gjort än. Vi har gjort ett par av dem. Vi vet en hel del om hur man kan röra sig i VR och hur, ja, men när det gäller optimering för AR och hur sådana saker behöver fungera. Men vi har fortfarande en massa sådana här tekniska hinder, som att det inte alltid är bekvämt att dra upp en telefon och stå och sikta den mot saker. Det påverkar din, så att säga, fysiska identitet att göra det som du kanske inte vill. Samtidigt som du har i VR så har du folk som har hållit på med det väldigt, väldigt mycket och som förväntar sig en typ av gränssnitt. Och du har folk som aldrig använt det som behöver en annan typ av gränssnitt. Så det är fortfarande väldigt flytande, men vi har kommit en bra bit inom första. Vi har klafsat ner i leran, kan man säga, ordentligt. Mm. Och visat att det finns en jättestor nytta. Men det är fortfarande väldigt vilset.
Ja, men det är väl hela tiden en dans mellan just innehållsproduktion, processorkraft, hårdvara som är tillgänglig både prismässigt och rent fysiskt. Att man vill ha på sig ett headset.
Ja, exakt.
Bredbandsuppkoppling, alltså det är många sådana saker som kanske nu håller på att sammansmälta till en perfekt mix.
Ja, men precis. Vi har blivit så vana vid också att saker går snabbt. Det som Facebook släppte nu med Ray-Ban till exempel, smarta glasögonen. Jag är övertygad om att det är liksom ett första steg bara för att vänja folk vid att det är naturligt att hålla på och prata och pilla på ett par glasögon bland folk. De innehåller ju liksom inte tekniken som det är tänkt att de här nya beteendemönstren ska användas till om ett par år. Men du måste sätta beteendemönstren först, för annars kommer det tekniska att falla. Och det är det där som är lite lurigt, för att i och med att vi är så tekniskt drivna så finns det så här industrier och så jättemycket bra användningsområden. Men vi behöver generalisterna in där. De saknas. Det är väldigt mycket eldsjälar som ensamma driver olika typer av projekt i mellanstora och till och med ganska stora företag. Jag har intervjuat och pratat med en massa företag nu inför med utbildningen då som jag driver. Så har jag varit med om med så här, ja, skandinaviska, alltså de ledande i Skandinavien i sina branscher, som har jättelyckade use case på hur de använder VR i sin försäljning ut mot kunder, men det är en enda person som har uppfunnit det, producerat det, utvecklat det, sålt in det till ledningsgruppen, sålt in det till försäljningsorganisationen, alltså gjort rubbet. Det den personen behöver är ju inte egentligen en duktigare utvecklare, utan den personen behöver en till som är nästan som den själv, och de personerna saknas.
Fler som begriper nyttan.
Ja, men exakt. Som ser helheten. Mm. För ska du bli bra på någon av de här teknikerna så behöver du behöver grotta ner dig i den. Om du ska bli duktig på AR så behöver du kunna det. Då kanske du inte kan prioritera spatialt ljud. Eller hur du producerar ljud som du kan klibba fast i ett par positionskänsliga hörlurar. Liksom, för att skapa ett immersivt ljudformat. Och tvärtom, om du är nedgrottad i det, då kan du absolut inte samtidigt lägga massor med timmar på att bli duktig på att modellera optimerade 3D-modeller. Och samtidigt som person X i kommun Y som behöver utbilda vårdpersonal smidigt, inte har någon som helst möjlighet eller kunskap eller lust att sätta ihop ett team med jättemånga olika typer av utvecklare för att göra någonting. Det kommer inte, det finns inte. Mm. Där behöver det finnas en snabb lösning.
En liksom. Brygga.
Men, ja, men exakt.
Om vi hoppar in lite i AR då. Mm. Alltså augmented reality som är då förstärkt verklighet. Mm. Ett extra lager av information på verkligheten kan man säga. Där då glasögon kommer spela en ganska stor roll framöver. Google Glass var ju rätt tidiga. Mm. Funkade inte riktigt, lades ner. Men används nu i industriella sammanhang som jag förstår.
Ja, de gjorde en version 2 som används i industriella
så enterprise.
Sammanhang. Ja, men exakt, precis.
Men och var finns de mest spännande tillämpningarna idag då som inte kanske gemene man ser? Vi har ju mäklare, där är det kanske mer 3D-video.
Ja, men precis.
Bilförsäljare.
Mm. De mest, jag skulle säga att det som har hänt mest den senaste åren är ju mötesformer. Mm. Att kunna träffas och skapa en relation med folk som utöver ett videomöte. Där har det hänt mycket. Det finns många som försöker bygga plattformar, bygga en liksom en få ett fäste där. Nu så där finns det flera sådana plattformar. Men när det gäller AR så är vi fortfarande lite begränsade i det tekniska. Där är det fortfarande väldigt mycket att de olika komponenterna sätts ihop. Nu finns liksom lidar i telefonerna så att man kan göra bra, så man kan fästa saker bra i sin miljö. Det är jättetoppen. Och vi har hyfsade så här, skärmar med batteritiden och så. Det liksom håller man på att skruva och optimera på det. Det är fine. Men då ska du liksom, vad är tillämpningarna på det då? Där är det väl, har inte hänt super mycket i vad ska man säga, kommersiella tillämpningar. Däremot i infångandet. Till exempel så har det blivit väldigt mycket lättare att göra så här moln. Att du 3D-fotogrammetri fotograferar. Åh, jag tappar ordet för vad det heter. Ja, du spelar in en 3D-modell mer eller mindre med din telefon. Mm. Och så att den blir ett 3D-objekt väldigt smidigt. Den tekniken har förenklat väldigt mycket så att det går att göra med en telefon.
Alltså typ IKEA där du kan placera ut möbler i rummet?
Ja, tänk steget före. Tänk att du ska sälja en möbel. Och då kan du spela in den några varv med din telefon. Där är vi inte riktigt än. Men du spelar in den några varv med din telefon. Den blir ett 3D-objekt. Som automatiskt då andra skulle kunna stoppa in i sin miljö, i sin lägenhet. Och testa. Ja, men passar den här byrån hemma hos mig?
Ja, just det. Blocket skulle kunna ha en sån
exakt,
tjänst.
Precis. Där är vi ju inte än. Men den tillämpningen börjar möjliggöras nu. Liksom. Mm. Så där händer det mycket liksom på hårdvarufronten och hela det här skiftet som Apple har gjort med sina processorer och sådär, det möjliggör jättemycket, 5G möjliggör jättemycket. Mm. Och så har vi, jag menar att Facebook Ray-Bans samarbete, det är ju ett första steg i det här också. Sen har vi även, får man inte glömma heller att Pokémon Go inte alls är dött, utan lägger till funktioner i sin värld också. Där de också har stoppat in till exempel fotogrammetri, att du ska 3D-skanna olika objekt som ett uppdrag i Pokémon Go för att få in 3D-data. Snapchat är också väldigt på det här. Släppte en prototyp i våras på ett par Snap-lens. Nej, vad heter de nu? Snap-glasses? Deras glasögon, men som de, jag tror de lärde sig väl av det de har gjort tidigare kanske, att släpper de det publikt för mycket, då blir det besvikelsen ganska stor, för att det är sån förväntningen är så hög. Mm. Och där är vi liksom inte, utan jag läste någonstans att de har 30 minuters batteritid, de glasögonen som de har skapat liksom, de är det utvecklar, men de måste göra dem för att folk ska kunna göra innehåll.
Men det känns som att alla undrar ju när liksom, när Apple kommer med sin stora lansering av så här AR-glasögon, VR-glasögon. Så att det verkligen blir en folklig rörelse.
Mm. Och innan det kan hända, det här är bara vad jag tror. Men jag tror ju att de har ju full möjlighet, de skulle kunna göra det idag. Men de gör inte det förrän de vet att det här kommer att bli accepterat brett. De låter andra göra förarbetet.
Mm.
Inom AR är vi väl, skulle jag påstå att vi inte riktigt är vid de här. Vi är inte på så här Nokia N95 nivå än. Liksom. Vi inte, har inte nått till den typen av. Vi är inte framme vid AR-iPhone-momentet. Utan det är fortfarande någon form av annan mobiltelefons liknelse.
Mm. Ja, precis. Du menar så att få det här breda där man plötsligt har, alla har en smartphone plötsligt. Du menar den?
Ja, men precis. Precis. Och vi,
tröskeln.
Ja, men precis. Vi är väl någon sorts lite halvklumpig BlackBerry just nu, kanske.
Mm.
Som man knappar på med ett litet tangentbord till. Och en sån liten LCD-skärm. Svartvit.
Men i industrin då, vad finns det för roliga tillämpningar där? Man har ju sett till exempel lagerarbetare som har glasögon där man kan se information och kommunicera utan att använda händerna till exempel. Mm.
Och där finns det ju jättemycket tillämpningar där det finns möjligheter. Det finns jättemycket möjligheter med AR och HoloLens till exempel, Microsofts variant av AR utvecklas ju också. Där de nischar in sig mycket på industri. Där handlar det om att vi behöver hitta ett nytt, kanske just det här, ett nytt tankesätt som också blir bredare, att skapa digitala tvillingar av hus. Och att det blir ju ett jätteprojekt när det görs i efterhand. Men om det görs direkt samtidigt som du ritar huset, så har du ju sparat supermycket. Men då behöver ju det ligga mycket, mycket tidigare i beställningar och i specifikationer av vad man bygger. Liksom.
Ja, för jag vill ju som rörmockare eller byggarbetare eller ingenjör för den delen, så vill jag ju kunna se lager av exakt var alla ledningar går, hur väggarna sitter och så här, utan att behöva titta på ritningar, utan jag vill kunna titta på huset.
Ja, men exakt. Och det finns ju flera sådana försök, eller det finns flera sådana, det görs ju idag.
Mm.
Och det är väl många större just byggprojekt som gör det här. Det jag brinner för i de frågorna, det är ju så här, hur får vi det till de mindre produktionerna också då? Hur kan vi skala ner det här så att det inte behövs miljarder eller miljoner, utan att det ryms i de där mellanstora företagens budget också? Att göra de här sakerna. För den tekniken borde finnas där. De ska bara knytas ihop och tankesättet behöver finnas där.
Mm.
Du behöver tänka smartare från början bara. Så kommer det att sitta. Och likadant hela så här med spelmotorernas utveckling. Mycket går att producera förhållandevis lätt. Om du tänker de banorna. Ja, där finns det jättestor potential.
Mm.
Det blir ofta ett, ja, det där borde jag någon göra, eller det borde göras.
Ja.
Vad gör jag nu? Och sen så har man hört att typ Nya Karolinska har gjort det. Ja, och hur ska Assars rör och svets göra det?
Precis, så även om man tänker spelmässigt så vill man ju veta innan man investerar i hårdvaran att det finns fantastisk mjukvara.
Mm.
Alltså att det finns ett App Store fullt med otroliga spel att välja mellan. Och det är det som blir hönan och ägget lite grann.
Ja, men för den personliga användningen, så, för ja, den kommersiella användningen, så är det ju absolut så. Och där finns det också jätteintressanta, jag vet inte om det är etiska aspekter kanske, eftersom vi redan nu har, jag räknar även in de här så här ansiktsfilter och kroppsavläsning som till exempel Snapchat gör som en del av immersiv teknik, även om det är producerat för en platt skärm, så är det ändå en immersiv teknik i bakgrunden som lika gärna skulle gå att använda och hoppa in i, så att säga. Vi redan idag har möjlighet att till exempel byta ut ansiktet på en person i realtid med teknik som du bär med dig. Om den visualiseringskraften då flyttar upp i ett par glasögon, vem äger rätten till att ändra mitt utseende? Har du rätt att se mig som att jag ser glad ut hela tiden, fast jag egentligen är arg? till exempel. För det är ju fullt möjligt att göra. Rent tekniskt då, fast vi har en telefon idag. Men när det då lyfts upp i linser eller glasögon, vad händer då? Eller att projicera alla Adidas, men alla Adidas, nästan lättare tvärtom, alla Nike-kläder. Så fort du kanske skulle kunna tracka en Nike-logga och byta ut den mot Adidas-ränder på alla kläder.
Mm, ja, just det. Mm.
Är det liksom, vad bryter man mot för lag då?
Ja, eller lägga på så här porrfilter att alla är nakna.
Ja, men precis. Eller att du, eller om man vänder på det också så här, att jag vill att alla ska, för det är också en frihet, tänker jag, så här, att jag bestämmer själv hur jag ska uppfattas.
Mm, jag ska ha hästhuvud.
Ja, exakt. Mm. Jag identifierar mig som häst. Och nu har jag ett hästhuvud, eller ett isbjörn, vad som helst. Och då är det en rätt jag har, och vad ställer det för, vad blir det för möten vi får då i våra, alltså våra mellanmänskliga möten när vi träffas, för det skapar en rad nya så här beteenden, hur vi beter oss och hur vi i sådana situationer, är det okej då, vad är casual Friday för en helt ny dimension plötsligt?
Ja, just det. Ja, sen blir det ju också det etiska dilemmat då, när de här börjar kunna spela in, skicka upp bilder till molnet. Om jag bevittnar ett brott så finns det plötsligt inspelat och tillgängligt. Mm. Och det här drar ju Black Mirror till sin spets i många avsnitt. Mm. När man experimenterar med hur man ska kunna använda AR-linser till exempel i framtiden. Tror du att vi är på väg dit oundvikligen?
Ja. Ja, absolut. Men det är, frågan är hur mycket vi kraschar på vägen, liksom, hur mycket vi kör av och kör upp igen. Jag tror inte att det finns inget sätt för oss, förutan möjligen en så här fullfjädrad teknisk antirevolution på något sätt. Eller att någon sån här solstrålningspryl slår ut all elektronik så att vi får någon sorts domedagssamhälle istället. Men annars så ser jag inget skäl till att de företag som idag lever på att samla data inte skulle vilja göra allt för att samla mer data, vilket de såklart gör om vi har skärmar framför oss hela tiden. Det är ju jättetoppen för dem. Varför skulle de inte göra det, tänker jag.
Mm. Man pratar ju ibland om att smartphones, de blir liksom större. Inte mindre, vi går runt med ännu större skärmar dygnet runt. Och är det då en fas vi går igenom, där vi går och tittar på den hela tiden, innan det kommer upp i glasögonen till exempel?
Ja, men precis. Det tror jag. Så vi har ju, det börjar ju vända tillbaka också ner nu med så här, iPhone 13 släppte sin liten version också.
Mm.
Det finns väl lite olika varianter av det där, men så som Apple verkar tänka är ju att du har någon form av datorenhet någonstans på kroppen som kan vara fast där och som sköter datandet, beräkningarna. Och sen så har du liksom visualiseringen då någon annanstans i en klocka till exempel, just nu håller de på med. Men du kan också då lika gärna skulle kunna ha dem i ett par glasögon som då blir lättare och inte lika tjorviga att hålla på med och behöver inte innehålla lika mycket teknik. Så det verkar ju vara så som de gör. Och det verkar ju också vara, om man tittar på hur Oculus funkar och Facebook, med hur de har jobbat med att lösa strömning från sina VR-headsets till datorer och så har det ju också hänt jättemycket. Så att det mesta går att göra utan sladdar. Och med bra upplösning och låg reaktionstid.
Ja, just det. Ja, det var också en sån tröskel man fick. Mm. Var tvungen att komma över.
Ja, men precis. Så den slipas ner. Och då, ja, det är klart, de behöver ju vara större om de ska innehålla mer batteritid och sådär. Men jag tror att det är en massa labbande. Det där kommer att förändras mycket framåt. Det gör ju det redan nu.
Jag fick ju ett tips och introduktion till dig från Corin Ism som var med i podden redan avsnitt 7. Då på Global Challenges Foundation och Effektiv Altruism. Och nu så är ni båda involverade i det här som heter FOGA, Future of Governance Agency.
Ja, det stämmer bra.
Vad är det FOGA vill göra? Förutom att rädda världen.
Precis, det är ju en annan del av egentligen samma sak som om det jag gör nu med Immersive Experience Creator-utbildningen, att det är så här på bred praktisk front försöka få utvecklingen och digitaliseringen gå framåt, så är ju FOGA i andra änden av det spektrat. Att hur hjälper vi organisationer och till och med stater att modernisera hela sin maktstruktur på väldigt, väldigt snabbt förklarat, så är det det som är, som är grunden. Där det ligger väldigt mycket i det att vi behöver börja fundera på, vi behöver börja lära oss mer om makt och hur den utövas och hur vi infogar oss i den på olika sätt. Och där hör ju på något sätt också de här med hur du väljer att framställa dig själv och vem som har rätten till det på något sätt. Ja, det finns trådar där som går att knyta ihop på något sätt. Det är lite oklart för mig hur den kartan ser ut. Helt exakt. Men jag känner vinddraget mellan de här.
Och du vill vara med?
Ja, absolut. Ja, det är ju jättehäftigt. Att det hela tiden, det spelar ingen roll om det är en liten förändring på något litet, på en liten butik i norra Falun. Eller om det är den största medieägaren i Kina, så är det fortfarande väldigt, väldigt ofta upp till en enda person som gör ett enda beslut eller bestämmer för att gå åt ett visst håll som förändrar saker. Det där är väldigt fascinerande tycker jag, för då betyder det ju att vi behöver underlätta för folk som förändrar saker, att förändra saker åt rätt håll.
Och ni bland annat, vet jag, tidigt jobbat med att simulera hur livet på Mars skulle kunna se ut. Och frågan då, vem bestämmer på Mars? Hur ska vi sätta upp maktstrukturer där?
Precis.
Det är väl spännande.
Ja,
om man nu tänker sig att vi kommer befolka Mars inom några decennier.
Jo, men det är exakt så. Det är där Corin har sin tankevärld väldigt mycket i. Så här, för där är ju frågan så här, om det finns inte riktigt något sätt. Vi har inte bestämt det idag. Det finns inget, så som vi bestämmer, har beslutat oss för att bestämma saker på jorden. Det finns inte i rymden. Det finns helt enkelt inte.
Jag får lite
ont i huvudet när jag tänker på det. Men så är det ju. Det är ju någon sorts militär ordning antar jag som gäller. Ända tills du... Ska du skapa ett samhälle så blir det då någon sorts militär samhälle, I guess. Så länge du har, om du bygger en bas eller om du gör någonting så här, det är typ NASA. Jag antar att de måste ha en ganska hård struktur, chain of commands och sådana saker som är ganska tydlig. Och när man har etablerat den basen, vad ska gälla då? Ska den fortsätta gälla? Ska den inte gälla? Ska vi göra som i Star Trek eller ska vi göra som i Star Wars? Eller hur gör vi? Och där blir det ju väldigt... jätteviktigt att fundera på det innan och börja liksom vänja sig vid att fundera på de här sakerna. Men det som jag tycker är superintressant med det är ju att det här också vänds tillbaka. Att vi kan ju börja använda det här hur vi organiserar oss. Och framförallt tänker jag de kommande åren med de klimatförändringar som vi har framför oss. Om vi ponerar att hela länder skulle kunna försvinna. Vem ansvarar för det? Och var ska de ta vägen? När vi har ett så här superuppdelat ledarskap idag. Där ingen egentligen tar ansvar för helheten. Det blir ju, och då har visst FN, men det funkar väl lite sådär kanske. Det behövs det behöver skruvas lite på.
Och man kanske behöver då bygga upp helt nya samhällen på nya platser.
På något sätt ja, tänker jag. Det är väl där. Det är möjligt. Eller skruva på det. Alltså, vi har ju gjort jättestora förändringar egentligen i den praktiska utförandet av hur vi lever idag. Där har det ju hänt jättemycket. Så det finns egentligen ingenting som säger att det inte borde gå att även strukturera om hur vi förhåller oss till varandra inom de ramar vi redan har. Att man justerar dem, precis som man justerat att det går att dra in en deklaration digitalt och identifiera mig jättesnabbt. Varför skulle inte en sån superenkel, tycker vi nu, detalj går att bara applicera på mycket större delar av samhället.
Till exempel demokratiska val.
Demokratiska val, relationer, juridiska avtal.
Apropå det vi pratade om tidigare, att få in AR-motorer i företagen och shopping och sånt där. Det måste ju vara en tidsfråga bara innan jag kan ha min fysiska 3D-modell av kroppen virtuellt uppladdad så att jag aldrig behöver köpa fel plagg.
Mm. Ja, men precis.
Det känns helt idiotiskt. Man ska scrolla igenom tusentals plagg och bara, ja, men kanske den storken eller den storken och returer hit och dit.
Ja, det är ju jättenära. Det var Snapchat som släppte i våras en funktion där de även kan läsa av ben och armar på, genom kameran. Så du kan få all rörelse direkt genom en mobilkamera. Och har du all rörelse, då kan du ju applicera till exempel plagg på det så att säga skelettet som byggs upp för att få någon form som följer dig mer naturligt. Då, byggstenarna finns där igen. Och det som tar tid här, tänker jag, det är ju att för att de riktigt stora företagen ska vilja göra det här så måste det vara tillräckligt snyggt. Och då måste de trycka in jättemycket pengar och då blir det en längre process av det. Men det som går att göra nu, det är ju att börja använda den här tekniken, labba med det och slänga ut saker och se vad den kan användas till redan idag utan att du behöver lägga miljoners miljarder på det liksom.
Ja, precis.
Det är ju fullt möjligt. Och den, men hela så här body tracking och att läsa av din kropp, som sagt, i foto 3D volumetrisk video.
Vad tror du om social VR då? Att man faktiskt träffar sina vänner som man bor långt ifrån, tar en öl, går på en konsert tillsammans som kanske är live men också streamas i VR.
Mm.
Gå på fotbollsmatch ihop.
Mm.
Kommer vi komma dit i de närmaste åren?
Jag firade faktiskt nyår på VR. Mm. På VR. I VR. Det gamla, jag vet inte om en synt artist. Det kanske är förringande att säga det. Men Jean-Michel Jarre.
Mm. Ja, det får man väl säga.
Han gjorde en VR-konsert live i VR-chatt under nyår då, när de hade gjort en 3D-modell av Notre Dame. Och han var helt så här uppmappad med sensorer och stod någonstans. Och folk kunde gå in i VR-chatt i deras rum, komma in i den här Notre Dame-kyrkan och precis som i en vanlig konsert gå, och så stod han mitt i kyrkan i som en glödande neonorange avatar som såg ut som han då stod och armarna märktes att sensorerna läste lite konstigt ibland så där. Men det här var ju så här UNICEFs Paris, staden Paris, jättemånga riktigt, riktigt stora finansiärer som låg bakom det här. Det här sändes live i Frankrike, statstelevisionen i Frankrike. Och att det ändå var lite så här hack och saker i det visar ju på något sätt att det liksom är inte helt högupplöst än det här. Men det var en otroligt häftig upplevelse att vara där. Och man märker också att beteendet som man får i en sån miljö, det jag gjorde precis som jag gör på vanliga konserter, jag gick och ställde mig framför scenen.
Mm.
Och det är ju superintressant. Varför gjorde jag det? Varför flög jag inte upp en bit? För det var ju fullt möjligt. Att se saker från lite ett annat perspektiv. Men bredvid mig stod en varmkorv. Och sen kom en enorm hulkenfigur in. Vars fot höll på att krossa mig. Och började dansa. Det var en superintressant upplevelse. För att det där tog ju, det både gav till effekten av upplevelsen, men det tog jag också av den. Då, det här med artistens kontroll över upplevelsen försvann ju då, om du kan vara en enorm hulk som är större än hela kyrkan.
Ja.
Det är ju också en intressant, det är väl någon sorts hyfs antar jag det handlar om. Att du behöver, om du går på konsert så får du inte vara större än scenen.
Ja, just det.
Då blir det är oartigt eller något, jag vet inte. Men det är ju, ja. Eller så, för det blir ju väldigt stolligt liksom, på något sätt.
Fast som på Gröna Lund, så det får inte vara över 10 meter. stor.
Ja, ja exakt. Då kommer du inte in. Precis, du blir någon sorts check vid vad du har för avatar. Mm. Innan du hoppar in i upplevelsen. Men det var ju en väldigt social upplevelse. Det gick ju, man hörde ju vad folk pratade om. Mm. Du kunde prata med den som stod bredvid dig. Men det märktes ju att de sociala reglerna inte satt där eller fanns där. Och det var obekvämt. Precis lika obekvämt som det skulle vara att prata med en levande varmkorv i verkliga livet.
Ja, just det.
På något sätt. Eller ja, inte riktigt. Nej, jag skulle bli mycket mer rädd i verkligheten än vad jag blev faktiskt.
Ja, det får man säga. Mm. Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Vi måste våga göra mer. Vi måste våga testa mer. Och släppa upp piloter av saker. Och våga göra grejer som inte... Det är inte säkert att det här når ända fram. Att ha det tankesättet från början.
Mm.
Det skulle jag säga är det allra viktigaste för att hitta framåt. Testa och släppa upp saker. Inte tänka, men hur ska det här funka i stor skala? Men det är kanske ett senare problem då. Hur funkar det i en pytteliten skala? Funkar det ens i pytteliten skala? Börja där istället.
Mm. Jag tycker folk har ofta lätt att avfärda ny teknik eller klimatarbete eller miljöteknik för att inte lösa alla problem på en gång.
Mm, ja, men precis.
Så här kommer jag aldrig gå, det är för dyrt. Man bara, nu ja.
Mm.
Men om vi jobbar vidare på den så kanske det kommer vara fullt skalbart om 10 år. Men det är så, ja. Det är så bekvämt att bara, nej, inte det.
Nej, men precis. Alltså, vi har ju någon sorts förmåga att bara se problem när de är framför näsan på oss.
Mm.
Eller när vi redan har trampat ner i dem. Det vet inte vad det är. Men så är det i alla fall min erfarenhet av typ alltid, någonsin. Så det gör ju att vi behöver göra felen liksom, för att se att de finns där. Men jag skaffade precis elbil och märker plötsligt att det finns en massa intressanta sociala situationer som inte fanns i det ursprungliga elbilscommunityt med folk som hejar på varandra och är tajta liksom, och hjälper varandra. Nu har plötsligt kommit in jättemånga vanlisar i det här som inte kan de här reglerna och som beter sig helt annorlunda. Och det skapar en massa intressant friktion som såklart då allting har funkat toppen så länge alla varit sams. Och sen så kommer in folk som inte kan de här sakerna och då... Då måste vi börja bygga på andra sätt. Nu ska någon komma med någon släpkärra här och blockera. Då blir det plötsligt, då går inte det här. Måste börja tänka, men det märker du inte förrän du sitter i det. Det tror jag gäller i allt. Liksom.
Mm.
Och då gäller det bara att inte ha smält upp 480 stationer där det här är kört liksom, i förväg. Kanske börja på 2 ställen och testa lite.
Ja, men lite mer så här tech-tänk, alltså... iterativa.
Ja, men precis,
att utvecklingssprång.
Mm. Ja, men exakt.
Steg,
exakt. Ja, att de utvecklingsstegen också att man sätter dem på andra saker än teknik. Precis, att vi sätter dem på kommunikation eller på konst eller på hur vi pratar med varandra eller hur vi har möten.
Mm.
Och att vi utvärderar det bara. Det är väl det som vi behöver kanske lära oss, att det inte är farligt att det inte var lyckat.
Ja, just det. Våga misslyckas.
Ja, precis. Att dels ska du våga misslyckas själv. Du ska också kanske... Vi behöver bygga en kultur där det att inte ställs de... Eller det är tydligt när det ställs krav på lyckas och när det inte är lika viktigt. För det är klart att det behöver... Ibland måste ju saker bara funka också. Och det är väl viktigt att veta när de här... När som är när.
Mm.
Skulle jag säga.
Har du några bra lästips eller poddtips? Kanske inom ditt område?
Framtidsrelaterat eller inom mitt AR-VR-område så finns det ju ett par som är Voices of VR. De är de vanliga som är stora, som är så techiga. Men, va?
Podd.
Ja, precis. Mm. Det är en podd. Men det jag... skulle faktiskt gå åt andra hållet och vilja tipsa om man ska tipsa om en framtidspodd som tar upp narrativ och berättelser, så skulle jag faktiskt vilja tipsa om Rollspelsklubben.
Mm-hmm.
Som är något helt annat. Det är ju en humorpodd om rollspel. Som är extremt, jobbar extremt mycket med icke-linjärt berättande i en immersiv form. Där du skalar bort all teknik och jobbar bara med, ja, men du jobbar med icke-linjärt berättande. För det är på något sätt kärnan till att börja måla upp bilder eller bygga upp saker, ja, men som du minns snarare än har tolkat genom ögonen. Och det är ju så vi på något sätt från början är byggda för att ta emot och förmedla information genom att vi berättar och skapar berättelser och målar upp bilder för varandra som vi för vidare genom generationer eller bara genom sagor och så. Och där någonstans tycker jag att det är jätteviktigt att börja när du vill börja berätta saker i immersiva medieformer. Att du, ja, börja där.
Rollspelsklubben, ska vi kolla in. Vem tycker att jag ska intervjua i Heja Framtiden?
William Easton, som är head of Future Games. Har väldigt mycket intressanta tankar om var spel och kommunikation behöver möta varandra och konst och mode. Så honom vore jätteintressant att höra.
Mm. Bra. Då var vi klara för idag, tror jag.
Tack så mycket.
Tack snälla Jesper Wallerborg för att du kom till Heja Framtiden.
Men tack för att jag fick komma.
Futuregames.se, där kan man hitta mer om dina utbildningar.
Changemaker Educations och Future Games. Det är lite luddigt, de sitter ihop.
Okay.
Men futuregames.se, ja.
Och så har vi ditt eget bolag Entapir.
Entapir.se.
Och så har vi då The Foga, The Future of Governance Agency.org. TheFoga.org. Så man kan läsa mer om hur ni tänker där. Och där är du creative director, eller vad säger man?
Ja, visual / creative lead.
Och där har vi bland annat projektet Design Principles for Space Societies.
Det är fantastiskt. Ja. Jag älskar de här titlarna.
Någon måste göra det. bra, hejaframtiden.se, där hittar du alla intervjupersoner och mina projekt, föreläsningar och så vidare. Boken som heter Nu fattar jag har nu kommit ut på Lava förlag. Jag skriver den tillsammans med Henrik Smålack från Under 15-podden. Och där går vi igenom just 15 olika digitala trender, bland annat VR och AR. Lite kortfattat i olika kapitel, som att man får en bredare förståelse för vart vi är på väg. Tack för att du lyssnade på Heja Framtiden. Jag heter Christian von Essen. Vi hörs nästa vecka.